Det finns frågor som rör många idag. Väldigt många. Det rör hela vår nation, skulle jag vilja säga. Och det är, vad händer med vårt land? Jag menar, för säg fram till 60-talet ungefär, så var det här ett utpräglat kristet land som växte och kom igenom problem och löste det. Och Gud var med och hjälpte till. Alla förstod kanske inte att det var så. Men så var det. Och det har varit bättre och bättre för folket här. Och vi klarade sedan två världskrig. Ja, vi var en del i Europa, ändå slapp vi konsekvenserna av det. Och Gud hjälpte oss. För att vi ställde upp på det israeliska folket. Och tog hand om de judar vi kunde då. Och sånt välsignar Gud. Sen har det ju dykt upp någonting. En sakta förändring som startade typ på 60-talet med... Det var väl bland annat rockkulturen som användes av det. Nu säger inte jag att all rockmusik är galen. Men det var mycket galet som skedde inom de kretsarna. Det var mycket idoldyrkan, droger och väldigt destruktiv musik på många håll. Någon gång på 70-talet. Beatles var de som for iväg till Indien och hämtade hem meditationstekniken till väst. Och kom med... Ja, en, vad kallas han, Bhagwan, tror jag. Kom med han och introducerade honom i väst. Och han lärde ut meditationsteknik överallt. Eftersom Beatles var så populär så trodde alla att det var okej och bra. Så det var många som lärde sig sånt där. Men det har blivit negativa effekter av det. Naturligtvis har det kommit även till Sverige. Och det är någonting som vi inte... ska glömma bort någon gång i vårt liv. Det är att vi människor, vi har ett andligt behov. Och vi söker att mätta det på olika sätt. Så de som är New Age-inspirerade idag då. Det är ju andligt sökande människor som har hittat felaktig väg. New Age har ju vuxit samtidigt som kristendomen har minskat. Och även det på 60-talet. Jag hörde många som berättade liksom att det var så lagiskt. Man fick inte ens gå på bio och så vidare. Ja, jag vet inte alls hur det var då, men ja, inte vet jag. Det, klart man kan gå på bio, men det är frågan om vad utsätts man för där då? Vad är det för budskap som förmedlas genom filmerna? Om vi ser hur Hollywood är idag så är det ju liksom en sensmoral i nästan alla filmer av New Age-budskap. Men det finns ju ingen predikant som skulle våga säga så idag. Gå inte på bio. Nej, det ska man inte göra, för folk måste få ta sina egna beslut och ta konsekvenserna av det. Men det har skett en påverkan som vi kallar för New Age. Och det är ett begrepp som vi har lärt oss. Och New Age kan man strukturera upp i så väldigt många olika områden så att det är meningslöst att göra det. New Age är egentligen ett samlingsbegrepp. De täcker in snart sagt allting i vår värld och samhälle. Det är liksom den ondes avfall som går i verkställighet. När han sa, du ska bli så som Gud. Du ska själv kunna avgöra vad som är rätt eller fel. Och det går man ut och lär mänskligheten idag också. Genom det vi kallar New Age då. För de lär alla att du är Gud. Och det finns till och med en New Age-rörelse. Som anser den största synden. Är att jag inte bekänner att jag är Gud. Så långt har det gått. Så det är väldigt viktigt för dem. Och syftet är liksom att mänskligheten ska bli Gud. Tycker de då. Genom olika aktiviteter och så. Och sen är det antikrist då, som ska ta över det där. Då. Det är syftet. Och det finns väldigt många metoder till det. Men för att klara av det globalt. Så måste man täcka in utbildningsväsendet. Litteratur, underhållning, ekonomi, politik, sjukvård, allting. Och det gör man. Man har kommit väldigt långt där. När jag jobbar med människor, då har ju vi, dels har vi tystnadsplikt, men vi har ju också regler att hålla oss till det som myndigheterna har ställt upp. En av de reglerna är att jag inte får pådyvla då min tro. Nej. Det fick man inte göra, men jag fick besvara om någon var intresserad. När jag jobbade var på 90 då. Slutet på 90 och så. Slutet på 80 och 90. Nu har det förändrats så du får överhuvudtaget inte stå för din tro. Men andras religioner får man stå för. En läkare kan jag rekommendera mindfulness till exempel. Men mindfulness är ju en del av den hinduiska tron. Det kanske har några goda effekter i oss människor. Men det kostar ett väldigt högt pris själsligt på småningom. När vi pratar om det här som händer så ska vi veta om att det här är någonting som Herren Gud vet om ska komma. Och det är inte första gången det sker i mänsklighetens historia. Det går uppåt och neråt. Ibland måste ett land eller mänskligheten hamna i botten för att förstå att de behöver en god Gud. Och där vänder det. Jag vet inte om vi är nära botten. Men vi är i alla fall väldigt nära där mänskligheten tror sig kunna sköta den här planeten själv. Vi har ökat på vårt kontrollbehov genom kunskap, genom vetenskap, genom mycket. Och visst, vi kan göra mycket vi människor. Men vad gör vi om vi inte förstår Guds plan i allting? Det frågar man inte efter idag. Inte ett dugg. Och vill vi då kalla det här för New Age så kan vi göra det. Men vi behöver inte prata om det som New Age. Utan vi kan förstå liksom hur det var. När vi har blivit kristen så har vi lämnat vår egen väg och går på vägen Jesus. Det är vår räddning. Ja, alltså är det inte New Age för oss. Vi går på vägen Jesus. Vår egen väg däremot är New Age, som man vill kalla den så. Redan i paradiset så uttryckte djävulen, när jorden skapades så uttryckte djävulen precis samma tankar som är grunden hos New Age idag. Du ska själv bli så som Gud. Du ska själv kunna avgöra vad som är rätt eller fel. Själv. Själv. Självet. Jaget. Det har blivit så stort jaget hos många av oss. Och vi tror att det är något bra. Det stimuleras på många, många sätt i vårt samhälle. Och vi tror att det är något bra. Om någon människa är lite betryckt och mår dåligt så tror vi att vi ska styrka deras självkänsla. Det finns metoder för det. Men varför ska vi styrka våra självkänsla för? Om det, vi ändå ska dö bort ifrån det. Är inte bättre att vi styrker vår gudskänsla? Vi ska ha självförtroende. Ja, det är jättebra med självförtroende. I världsligt hänseende. Men ska man gå Guds väg så är det långt bättre att ha ett Guds förtroende. Jag är ändå redskapet för vad Gud har tänkt. Och då är det bättre att jag är liten och lydig. Det Gud kan ge. Och när vi då ser New Age hur det sprider ut sig, så kan vi idag se att mycket händer bland folk. Och mycket händer bland våra yngre. Och väldigt få reagerar. För en massa år sedan var jag på en liten sån här turné. Och den gick ut på att jag behövde komma från Övik ett tag. Man blir så fast i olika former och sådär. Och då gjorde jag en överenskommelse med Gud. Herre, jag har inga pengar just med att ta med mig plånboken ändå. Jag har en bil som står där ute och ett land som ligger någonstans här borta jag kan fara till. Jag har sett mig bilen och far. Så får jag se vart jag hamnar. Och så for jag runt hit och dit. Och var borta typ 2 månader. Och det gick bara bra. Från plats till plats till plats. Jag vet inte hur det leddes det där. Men jag var efterfrågad för att prata om Jesus. Och folk bjöd in mig till nästa ort. Och så fick jag sova och äta på något ställe. Och så höll det på så här. Sen var jag inbjuden till Göteborg. Till en ungdomsmottagning kan man säga. Jag kanske inte får säga för mycket här, men det var en ungdomsmottagning, kristen. Och jag hade träffat en av ledarna där då på en typ själavårdskurs som jag också hamnade på då. Och då jag for dit, lite tveksam. De ville att jag skulle komma och vara med, om jag kunde bidra med någonting och så vidare. Jag sa att jag kunde inte vara med eftersom de jobbade i grupp. Att jag skulle störa gruppens arbete om jag liksom var med. Tyckte det var viktigare att ungdomarna fick chansen att komma till rätta med saker och ting. Nej, men det blev så att jag skulle vara med där ändå. Så när jag satt där som observatör, jag var noga att inte träda in där. De var duktiga, de som höll på med det redan, så att det, jag behövdes inte där. Men det var, jag var observatör. Och då hade jag en fördom i mitt huvud. Och det var, eftersom jag själv då är uppvuxen i alkoholisthem och själv varit alkoholist, då vet jag ungefär hur den typen av barn har med. Och hur de kanske sen hela livet har fått bära en börda som de aldrig blev av med. Även om de så lever nykter. Så det är en väldigt tuff situation. Och jag tyckte att det måste väl vara de som har det värst här i Sverige då. Bland det uppväxande släktet. Skilsmässa, droger jämt, polis, kriminalitet, vapen. Vågar du sova på natten, vågar du gå hem, vågar du vara borta. Och så allt det där. Ja, det är ingen bra ställe att växa upp på. Jag trodde att vi var värst. Och jag var så säker på att jag skulle se några ungdomar i den gruppen som hade samma bakgrund. Och det fanns några stycken där. Men jag upptäckte någonting annat. Och det var att det fanns ett stort antal ungdomar som inte växte upp i alkoholisthem. Utan i välbärgade, normala hem. Och där såg jag samma problematik och den var mycket värre. Så jag hade helt fel. Det var inte vi alkoholistbarn som hade det värst. Nej, det var de som fick växa upp under bra förhållanden. Men föräldrarna var ändå inte engagerade i sina barn. Det blir samma skador av det. Men de uttrycks på annorlunda sätt. Jag menar, i ett alkoholisthem där blir det van att föräldrarna prioriterar flaskan framför dig ideligen. Men det spelar ingen roll för det känsligt uppväxande barn om pappa ständigt prioriterar karriären. Och mamma ständigt prioriterar sin karriär. Eller om någon börjar på hela tiden prioritera sina problem. Det spelar ingen roll liksom vad det är som skär kraften och uppmärksamheten från ungarna. Så kommer någonting att saknas för barnen. Och jag som alkoholistbarn, när jag har berättat om det, jag får alltid förståelse för att jag har haft det tufft. Och jag får uppmuntran för att jag kommer ur det. Men de här barnen fick aldrig förståelse. De hade problem, men de fick bara höra ungefär, men du ska väl inte klaga som har haft det så bra. Ja, så ser det ut utåt. Men här inne, vi har ett andligt behov här inne. Som egentligen ska täckas upp redan när vi växer upp i familjen. Sen har jag jobbat med missbrukare, A-lagare typ då. Jag har varit själv A-lagare. Så att jag är ju ganska bra på det då. Men jag tycker det är så meningslöst. När jag vet att jag skulle så mycket hellre vilja jobba med att hindra det att ske. Och det kan jag inte. Men jag vet att det går. Och de barn som har vuxit upp så här nu. Har man vuxit upp i alkoholistförhållanden, har man blivit alkoholist, då har man bedrivit så mycket egen kontroll över sig själv så att man måste kalla sig själv för magisk eller någonting. Och det beror på att man är rädd, man drivs av fruktan, man drivs av rädsla för att upptäcka vem man är eller med sina misstag, man drivs av rädsla för framtiden och så vidare. Man behöver ett bedövningsmedel och alkoholen är ett bra bedövningsmedel för det. Man behöver ett medel att hålla kontroll över min egen känslovärld. Jag menar, när jag var 16 år, jag hade aldrig gått ut på någon dans eller något ställe med ungdomar utan att berusa mig först. Jag var alkoholist redan där. Jag kunde inte umgås med mina jämnåriga. I sociala sammanhang. Om jag inte drack först. Och skaffa alla möjliga ursäkter till det. Ja. Så ser det ut för mig. För andra så kan det bli genom att gömma sig bakom en fasad av någonting. Att allting alltid är bra. Och fungerar fint och allt är bra hemma. Och pappa mår bra och mamma mår bra. Och alltså allting man gömmer sig bakom en konstig fasad. Men här inne. Så är det så många ungdomar. I vårt land. Som bara skriker efter hjälp. Men det är ingen som vill lyssna på dem. Eller det är fel. Inte många. Och det här är ett nödrop som kommer ur liksom en folksjäl. Det skriker så högt att himlarna dånar av det. Men vi klarar inte av att höra det. För då inser vi, hur kunde det bli så här fel? Det finns många svar på det. Hur kunde det bli så fel? Men strunt i det, vi kanske kan hjälpa dem som håller på att hamna snett istället. Till det behövs Guds fungerande kropp. En levande tro. Och kyrkor som tjänar Kristus. Det är den enda vägen som går. Det räcker inte med psykologer, terapier, mediciner. Varför ska man hålla på att skriva ut amfetamin som en medicin till 8-9-åringar för? Man gör det då. För att de är överaktiv. Ja, det är klart att alla som knarkar vet väl att det funkar. Men varför gör ni till dem? Det finns andra metoder att använda sig av. Man kan hjälpa dem på djupet. Och det är vad Herre kan göra. På 70-talet såg man lite andra metoder, att det här med New Age, det här som egentligen har med djävulen att göra, börjar få bli lite mer etablerat. Eller nu sa jag fel, 70-talet. Det kanske var på 80-talet. Ja, förlåt mina dåliga tidsuppfattningar. Då hade SJ, Statens järnvägar, satsat på någonting som de kallar för, de ville ju marknadsföra sig själv, det tror jag ju. Och det var någonting som kallas upplevelsetåget eller vad det var, som åkte runt hela Sverige. Och tanken var att alla grundskoleelever skulle få gå igenom det tåget. Alla. Ja, det fick de nog. Men det var inte många föräldrar som fick vara med. Däremot så känner jag till några föräldrar här i Övik som sa nej, våra barn ska inte gå igenom där. Det där är okult. Några som såg klart vad det var. Och jag vet en person, en kvinna som hade 2 barn då, som hade alldeles nyligt kommit till tro från just sådana kretsar. Så hon såg nu, hon var allergisk mot det. Så hon upptäckte det långt innan andra gjorde det. Men det gick ut på lite själavandring, upplevelsetält och initiation till olika avslappningstekniker och sånt där. Till våra ungdomar. Sponsrat av staten. New Age. Alltså hela årskullen. Väldigt metodiskt. Jag menar, var det verkligen marknadsföring som drev? Ja, i så fall är ju marknadsföring också någonting ont, skulle jag vilja påstå. Men de kanske kallar det för marknadsföring, men så var något annat mer där. Men det påverkar ungdomarna. Och de är vuxna idag. Och de har själv fått sina barn. Och många i den här generationen som nu har tonåringar och så, många är oroliga när de ser vad som händer sina ungdomar. Vissa är helt blind för det. Vissa föräldrar reagerar inte för att barnen håller på att hamna fel. För att det finns föräldrar som tycker det är bra. Man går från kyrkorna då. Det finns ingen gud, säger de. Det är mycket shamanism. Det har mycket, jag kan inte ta varje detalj. Men det har kommit en ande över vårt folk som ska förbereda oss för antikrist. Och den finns på väldigt många ställen. Så har man en gång blivit utsatt för det här och inte kommit fram till blodets rening, så kommer att leva igen på ett eller annat sätt. Är du kristen och går till korset emellanåt och åberopar Kristi blod, så är det lugnt. Men du som nu är förälder, du som är kristen, du som har tron på en god Gud, och ser din dotter eller son, du ser att de håller på med magi. De håller på med olika sådana här riter som du vet är fel. De tror att det är lek, men det är allvar. Och det vet ju du, förälder. Och du oroas oerhört hårt för henne. Du börjar notera och tänker, kan det finnas droger med där också? Ja, absolut. Förr eller senare kommer även det, för det hör ihop. Men drogerna, det är det lätta problemet att ta hand om. Det är det andra du ska reagera för. Och då är det då frågan om hur man ska göra. Kan vi göra någonting? Ja, vi kan göra någonting. I och med att du har tillhör Gud, så har du också vissa rättigheter, kan man kalla det för. Det är ju nåd, så det är kanske dumt att kalla den rättigheter, men jag hittar inga annat ord här. Om vi då tittar i andra Korinthierbrevet, 10:e kapitlet och 4:e-5:e versen. Ty även om vi lever här i världen, jag börjar från 3:e versen då. Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med, de är inte svaga, utan de har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydefånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad så snart ni blivit fullkomligt lydiga. Det här med lydnaden kan vi hoppa över just nu, men de vapen vi strider mot är inte svaga, står det här i 4:e versen. Utan de har makt inför Gud. Och de bryter ner fästen och tankebyggnader. Det är vad vi kan göra för våra ungdomar. Veta om att är du kristen, har lämnat ditt liv till Jesus, så har du rättighet att använda av dessa vapen. Och du bör göra det om du säger att det börjar gå dåligt för dina ungdomar. Tro inte att du löser det genom att prata med dem bara. Visa att du är intresserad, visa att du finns till, visa att du är beredd att göra lite uppoffringar för deras skull. Men använd Guds vapen. När vi använder oss av Guds vapen, då är det vittnesbördet om Jesus. Det är tillgängligt för alla. Att åberopa Jesu blod, det är tillgängligt för alla. Att åberopa Jesu namn, det är tillgängligt för alla. Nu pratar jag till kristna. Och namnet är så starkt i sig. Namnet har så mycket makt i sig. Så du som är van att be, du ber säkert och nämner ordet Jesus 10-20 gånger om dagen. Ja visst, men det är bra hos dig, så du får inte den här effekten. Men när du möter mörkret, som kanske finns hos dina ungdomar, så får det effekten direkt. Det finns många vittnesbörd på det. Att åberopa Jesu Kristi blod, finns det inte några krafter någonstans på denna jord eller hela universum som kan stå emot. Det får effekter om du använder det, inte mot dina barn, utan för dina barn, men mot det som håller på att förleda dem och ta dem. Det är inte hopplöst, kära förälder. Men du måste börja med dig själv. Du måste se till att du har en relation med levande Gud själv. Då kan du få använda de absolut starkaste vapnen som finns. För din släkt, för dina barn, för dig själv, för din bostadsområde. Man kan tycka att sånt här kan ta ganska mycket tid. Ja, det kan du göra. Man får vara tålmodig. För det är det, man kan inte låsa fast ungarna. Det var en som frågade mig en gång: hör du, om du fick ett barn, hur skulle du garanterat göra med det barnet för att inte skulle själv bli drogmissbrukare? Ja, så det finns ett sätt. Vad talar du om det då? Ja, du ska ha en bra källare och starka kättingar. Ta ner barnet i källaren, kättja fast den i väggarna och låt det aldrig gå ut överhuvudtaget. Det är det enda garanterade sättet. Men jag tror inte vi vill använda det. Det finns andra sätt. I Filipperbrevet 2:9. När vi åberopar Jesu namn, när vi åberopar hans blod, då är det blod som han lät rinna för oss på Golgata kors. Det blodet, det var segern över alla mörkrets makter, krafter. Och den segern gäller än. Vi har rätt att ta ut den. Vi har rätt att åberopa den. Och den här Jesus, om honom står det så här då: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Något sånt här kan man inte skriva av någon varelse känd på, i universum. Ingen människa på jorden kan få det här omdömet. Bara Jesus. Hans namn. I hans namn finns kraften. För när du använder av Jesu namn så känner andevärlden till att de är besegrade. De besegrade för 2000 år på korset. Och om du själv är en Guds lärjunge och använder hans namn, så bara påminner du mörkrets makter om det nederlag de redan har fått. Och de dras undan. Även om det gäller dina egna barn. Men var tålmodig. För du kanske inte kan hindra dina barn att gå till skola. Och det bör du väl inte göra. För det kan vara på skola de träffar på sin polare nästa gång. Som för tillbaka det här. Och så får man göra om det och hålla på ett tag. Förr eller senare så blir det en total seger. Det är inte frågan om besättelse alla gånger. Utan det är som vi läste förut. Att bryta ner tankebyggnader. Alltså i vårt värderingssystem. Hur är våra värderingar? Hur ser det ut hos våra barn? Hur går det till liksom, att de tycker att det här magi på tv är så roligt och underhållande? Ja, det är väl vi vuxna som har lärt dem, tror jag. Hollywood har dragit nytta av det hela. Och man har sålt många produkter. Och det har gått ut massor med reklam till ungdomarna. Och så tror de att det där är något bra och häftigt. Och om de visste vad som ligger bakom. Hur det såg ut bakom. Vad det var, vad det leder till. Skulle de aldrig någonsin vilja ha med att göra. Men de får inte reda på det. Men du är förälder. Du vet. Och du kan agera. Men tänk då efter. Tänk då efter. Är din egen karriär mer värd än dina barn? För det här kan ta mycket tid och kan ta mycket kraft. Du kan inte behålla allting i ditt liv. För om det är karriären som har gjort att du har försummat dina barn. Ja, halvera karriären då och låt ungarna få tillbaka en liten del av sin förälder ett tag. Så kan det ändras. Hur är det med dig som har haft det svårt och jobbigt hela ditt liv? Är ditt problem viktigare än dina barn? Nej, det är det inte. Acceptera att du har ett problem. Acceptera att du inte är fullt frisk. Men barnet frågar inte efter en frisk förälder. Barnet frågar bara efter en förälder. Och är du mamma eller pappa, då kommer aldrig vilja ha någon annan mamma eller pappa än dig. Och du kommer älska dina barn. Om du så en dag ska hitta dem i rännstenen, så kommer du älska dem ändå. Kärleken kommer att finnas kvar där. Det är för att det är Gud själv som har lagt dit den. Det är så det är skapt. Jesu namn. Om vi tittar på Efesierbrevet, kan vi titta på första kapitlet, 20 versen. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Snacka om totalbeskrivning av vår oerhört stora Herre. Och vi fattar inte hur stor han är. Vi fattar inte att allt har fullkomnats i honom. Allt som har med liv och det som är gott, vill säga. Sen finns det andra krafter, och de kan ta dina barn. Men du, kära syster eller broder som är kristen, glöm inte bort vem du själv tillhör. Glöm inte bort att du själv har rätten att åberopa hans namn för dina barns räkning. Du kommer göra några misstag, men ni kommer ändå älska varandra, du och dina barn. Så det går alltid att börja om. Misstaget som man ofta gör, det är att man inte skiljer på sak och person. Men att ditt barn har ett problem. Ditt barn är inte problemet. skilj på det. Ditt barn håller på att bli bunden. Ja, visst. Binder man fast någon runt min handled till exempel, så kan jag vara bunden. Ja, men om jag tar bort hugg av på andra sidan runt trät där repet hänger på andra sidan, blir det också släppt. Angrip rätt punkt. Gå inte att jobba psykologiskt. Många tror att vi ska göra det. Ni kommer ingen vart med dig i det här. När det är magi. När det är svart konst. Ni kommer ingen vart med det. Använd er av Jesu Kristi namn. Och beropa hans blod. För dina barn och dina släktingar. Så kommer det förr eller senare att bli en seger. För det finns ingenting som kan stå emot Jesu Kristi namn. Det är bara det att vi kristna har glömt bort de här bitarna. Så vi kanske ska börja. Det är aldrig för sent. När vi är inne i striden så ska vi komma ihåg en sak. Det här är inget nytt. Det heter New Age. Jag skulle vilja kalla den gammalden. Och det var det. Det startade år 0000. Alltså vid skapelseögonblicket. När djävulen fick i oss äpplet. Där startade det. Sen har kampen varit så här hela tiden. Herren såg att mänskligheten vart ondare och ondare och sände syndafloden. Men några fick leva vidare. Nu har ju Herren lovat att han inte ska sända någon syndaflod mer. Det är därför regnbågen finns. Det är symbolen på Guds löfte till oss. Det är inte symbol för något annat. Kära ni, tro inte det. Någon skär symbolen här. Det har också med New Age att göra. Nåväl. Herren Jesus är det absolut största som finns. Prövarna får du se någon gång. Om du kommer in och du ser ditt barn tillsammans med några kompisar. Och så leker man kanske anden i glaset eller någon sån här magisk lek som är så oskyldig. Stampa i golvet. Åberopa Jesu namn och hans blod. Så får ni se vad som händer på en gång. Om ni inte tror mig. Den anden är inte så stark. Den viker sig fort. Den finns ju starkare krafter. Men det spelar ingen roll hur stark makten och krafterna är. För det finns ingenting. Varken i denna tidsålder eller kommande tidsålder. Som är högre och större än Jesus. Om vi tittar i uppenbarelseboken. För den här tiden som vi har gått igenom. Alltså från skapelsen. Så har det gått i vågor så här. Olika typer av avfall. Vi ser gamla testamenten när Israel avföll. Ofta var det Isabel och ibland var det. De tog in andra religioner och sånt här. Ja, men Sverige är utsatt för det. Europa är utsatt för det. Jag menar, blir inte förvånad över att muslimska religioner breder ut sig över hela Europa. Snart tror de att det är deras. Men vi har släppt vårt skydd som är Gud Fadern, skaparen, vars son heter Jesus Kristus. Så vi är öppen för alla andra krafter. Det är inte konstigt att hinduismen drar sig hit. De vill också sprida sig och det finns ingenting som skyddar. Eller buddhismen. Sen finns det andra ismer. Och kapitalismen. Det tycker jag är också en religion. Kommunismen en religion. Feminismen en religion. Många ismer finns det. Och alla ska den på något vis ersätta Gud. Så det är inte konstigt att det sker. Men du som då är kristen. Vet om att den här makten den har pågått allsedan skapelsen. Och ofta för oss i vårt land har det gått ganska bra. Vi är kvar i tron. Ja, men det är bra. Idag är det tuffare än någonsin. Och du kanske inte vaknar på något annat sätt än att du ser vad som händer med våra ungdomar. Alltså vi måste vakna över den biten innan det är för sent. Det är tufft att vakna över något sånt. För man tvingas alltid tänka, och vad har jag gjort för fel? Kom du ihåg att du har inte gjort något fel. Det är den onde som har lyckats med någonting. Det är inte du som har gjort något fel. Skilj på sånt. Annars har du ingen kraft att komma med. Då kommer du bara gå och rannsaka sönder det. Kom ihåg att ett av vapnen vi ska använda, det är tankebyggnader, och tankarna ska vi göra till en lydig slav i Kristus Jesus. Så när det kommer sådana här tankar som anklagar, fast det inte finns någon skäl, bort med henne. Det kommer inte från vår Herre. Håll fast vid Guds ord och hur han ser på dig. Då har du kraften kvar också. Den här kampen som har pågått i alla tider, den har ett mål och en slutpunkt. Och det står så bra i Uppenbarelseboken om den. Och vi ska veta om redan idag hur slutmålet är. För det står i Uppenbarelseboken 12 och 10. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds, och väldet hans smordes. Till våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Här berättas det om de som kom igenom detta jordeliv. De övervann åklagaren i lammets blod. Åh, vad det är mycket viktigare att undervisa om det blodet än att sjunga hallelujasånger. Men även lovsånger är en del av de vapen vi kan använda oss av. Friden är en del av de vapen vi kan använda oss av. Vittnesbördet om Jesus. För det står skrivet så här: om jag bekänner Jesus inför människorna, då bekänner också Herren Gud sig till mig. Om jag inte bekänner Jesus, så kommer inte Herren att bekänna mig heller. Och då står jag där vapenlös. Så vittnesbördet är jätteviktigt. Och vittnesbördet är där du måste våga och frimodig och bekänna. Då kan du sedan åberopa lammets blod. Och då viker allt mörker undan. Det blir ljust där. Om det så är i din familj som är det mörkaste du kan tänka det. Jag tänker på det under min uppväxt. Jag hade det funnits någon som kommer in och åberopar blodet, så har det blivit en jubelplats. Nu var det ett helvete. Men det var ingen som gjorde så då. Utan vi splittrades ut på olika sätt så här. Och jag fick nåden att möta Gud. Och därför kan jag vittna om det. Jag kan vittna om att det finns redan här på vår jord. Detta som vi kan ibland kalla för helvete. Åtminstone likheter med henne. Det är platser där bara fruktan råder. Där bara nedtryckt råder. Där man hela tiden måste ha någonting som får mig att glömma verkligheten. Det kan vara alkohol. Det kan vara pengar. Det kan vara sex. Det kan vara vad som helst. Bara det får dig att liksom glömma den verklighet du står i. För det är där du ska ha dina fötter. Det är den verkligheten du ska leva i. Är den hemsk, så kan du ta dig ut ur den. Så det blir en ljuvlig sommarregn där borta. I kraft av Herrens blod har du den möjligheten. Jag vill uppmuntra dig, kära syster eller broder. Ta den möjligheten för dina barn. Så länge de bor hemma hos dig, gör det. Jesus har besegrat allt mörker. Vi behöver faktiskt bara påminna mörkret om det. Utan att förhäva oss på något vis. I Jesu Kristi namn. Amen.